from the conference center at Temple.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under det här mötet. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare.
This broadcast is furnished.
Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den första sessionen av den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och vi välkomnar särskilt väl medlemmar och vänner som deltar här i konferenscentret och över hela världen, var ni än är. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda den här sessionen. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och biorganisationernas generalpresidentskap som närvarar. Vi tackar för de många tv- och radiostationer och satellit- och kabelföretag som ställer sina anläggningar till förfogande som public service, så att den här konferensen kan ses av stora skaror i många delar av världen. Sången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Clay Christiansen och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med att sjunga "Led oss fram, o himlens Herre", och sjunger nu "Let Zion in her beauty rise". Inledningsbön får vi sedan av äldste Octaviano Tenorio i de 70:s kvorum.
Oh, Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi är så tacksamma nu för din son Jesus Kristus. Vi är tacksamma för de välsignelser som han ger oss. Vi är också tacksamma för din kyrka och våra levande profeter i vår dag. När vi nu börjar den första sessionen på den här konferensen ber vi dig att tala till våra sinnen och hjärtan genom den heliga anden för alla som har förberett tal för den här sessionen. Hjälp oss att begrunda och sedan sätta i handling allt det vi lär oss här på konferensen. Fader, välsigna vår kära profet Thomas Monson med styrka och inspiration att vi må höra dina heliga ord genom honom och lyda det. Låt honom känna vår kärlek, och detta ber vi om i din sons namn, vår frälsares namn, Jesu Kristi namn. Amen.
We shall now be pleased to hear from our.
Nu har vi förmånen att få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören "Tack Gud att profeter du sänder". Efter sången talar äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas korum till oss, och därefter talar syster Rosemary Wixom, primärs generalpresident. Efter hennes tal får vi höra äldste Claudio R. M. Costa i presidentskapet för de 70 kvorum. President Monson.
My beloved brothers and sisters, we welcome you.
Kära bröder och systrar, vi välkomnar er till generalkonferensen som hörs och ses via olika media runt om i världen. Och vi tackar alla som hjälper till med den komplicerade logistiken för den här stora konferensen. Sen vi sist mötte i april har kyrkans verk gått framåt obehindrat. Jag har haft förmånen att inviga 4 nya tempel. Tillsammans med mina rådgivare och andra generalauktoriteter reste jag till Gila Valley i Arizona, till Vancouver i British Columbia, till Cebu City i Filippinerna och Kiev i Ukraina. Templen i vart och ett av dessa områden är enastående vackra. Vart och ett är till välsignelse för våra medlemmar och har gott inflytande på dem som inte tillhör vår kyrka. Kvällen före varje tempelinvigning hade vi förmånen att se en kulturfestival som framfördes av våra ungdomar och några av våra inte lika unga medlemmar. De här evenemangen ägde rum på stora idrottsarenor utom i Kiev, där vi samlades i ett vackert palats. Alla danser, sånger, musikframträdanden och utställningar var förträffliga. Jag framför mitt beröm och min kärlek till alla som deltog. Varje tempelinvigning var en andlig fest. Vi kände Herrens ande under dem alla. Nästa månad kommer vi att återinviga templet i Laie på Hawaii. Ett av våra äldsta tempel som har undergått genomgripande renoveringar under en längre tid. Vi ser fram emot den heliga händelsen. Vi fortsätter bygga tempel. Den här morgonen gläder mig att få tillkännage 5 ytterligare tempel som vi har köpt tomter till och som under kommande månader och år ska byggas på följande platser. Lissabon i Portugal, Indianapolis i Indiana, Urdaneta på Filippinerna, Hartford i Connecticut och Tijuana i Mexiko. Förrättningarna som utförs i våra tempel är väsentliga för vår frälsning och för våra avlidna släktingars frälsning. Må vi fortsätta att trofast besöka templen som byggs allt närmare våra medlemmar. Nu önskar jag, innan vi får lyssna till våra talare den här morgonen, nämna något som jag är mån om och som är värt vår fulla uppmärksamhet. Jag talar om missionsarbetet. För det första upprepar jag för er unga män i Aronska prästadömet, och jag upprepar tillsammans med gamla och nya profeter att ni som unga missionärer gör en helig plikt som Herren förväntar sig, som har fått så mycket. Unga män, jag uppmanar er att förbereda er för att gå ut som missionärer. Håll er rena och obefläckade och värdiga att representera Herren. Bevara er hälsa och styrka. Studera skrifterna. Och delta i seminariet och institutet där de finns. Bekanta er med missionärernas handbok. Predika mitt evangelium. Ett ord till våra unga systrar. Även om ni inte har samma ansvar som de unga männen att verka som heltidsmissionärer, så är ert bidrag som missionärer också mycket värdefullt, och vi tar tacksamt emot ert tjänande. Och nu vänder jag mig till er, mogna bröder och systrar. Vi behöver många, många fler äldre missionärspar. Vi tackar de trofasta par som nu verkar eller har verkat som missionärer för er tro och hängivenhet mot Jesu Kristi evangelium. Ni tjänar villigt och väl och uträttar mycket gott. Ni som ännu inte är i den tiden i livet att ni kan verka som ett äldre missionärspar, er uppmanar jag att förbereda er nu för den dagen när ni kan göra det, när era omständigheter medger det, när ni pensioneras och när hälsan tillåter. Stå till förfogande att lämna hemmet och verka som heltidsmissionärer. Det är inte många gånger i livet som ni kan åtnjuta den ljuva anden och tillfredsställelsen som kommer av att tillsammans tjäna i mästarens verk på heltid. Och nu, mina bröder och systrar, må vi vara samstämda med Herrens ande medan vi lyssnar till hans tjänare under de närmaste 2 dagarna. Att var och en må välsignas på det sättet ber jag i Jesu Kristi namn. Amen.
President Monson, the entire worldwide membership of this church.
President Monson, hela den världsomspännande medlemskapet i kyrkan instämmer med kören och säger tack Gud för din profet. Och tack president Monson för dina välkomstord i början av ännu en generalkonferens. Vi älskar dig, beundrar dig och stöder dig. Ja, vi får på eftermiddagens session den mer formella möjligheten att räcka upp handen för att visa vårt stöd. Inte bara för president Monson utan också för alla andra generalämbetsmän i kyrkan. Eftersom mitt namn finns med på den listan, tillåt mig att få tala för alla och tacka er för de uppräckta händerna. Inte en enda av oss kunde utföra vårt arbete utan era böner och ert stöd. Vi kan aldrig med ord beskriva hur mycket er lojalitet och kärlek betyder för oss. I den andan är mitt budskap till er idag att vi stöder er. Att vi återgäldar samma innerliga böner och samma kärleksfulla uttryck. Alla vet vi att det finns särskilda nycklar, förbund och ansvar som ges till kyrkans presiderande ämbetsmän. Men vi vet också att kyrkan hämtar en enastående styrka, en i sanning unik livskraft från varje medlems tro och hängivenhet i den här kyrkan, vem det än är. Var du än bor, hur ung eller hur otillräcklig du än känner dig, hur gammal eller hur begränsad du än tycker att du är, vittnar jag för dig om att du är enskilt älskad av Gud, att du gör hans verk meningsfullt och hans kyrkas presiderande ämbetsmän uppskattar dig och ber för dig. Det personliga värdet, den heliga praktfullheten hos var och en är själva orsaken till att det finns en plan för frälsning och upphöjelse. I motsats till man ofta hör idag, har det här med att göra med dig? Nej, vänd dig inte om och titta på personen bredvid dig. Jag talar till dig. Jag har kämpat med att finna ett tillräckligt bra sätt att tala om för dig hur mycket Gud älskar dig och hur tacksamma vi på förhöjningen är för dig. Jag försöker vara röst för själva himlens änglar, för att tacka dig för allt det goda du någonsin har gjort, för alla vänliga ord du någonsin yttrat, för alla uppoffringar du någonsin gjort för någon, ja, vem som helst, för att ge dem Jesu Kristi evangeliums skönhet och välsignelser. Jag är tacksam för unga kvinnors ledare som deltar i flickornas läger och utan shampoo, dusch eller mascara får vittnesbördsmöten bredvid rökiga lägeräldrar att bli till en av de mest fängslande andliga erfarenheter som de flickorna eller ledarna upplever under sin livstid. Jag är tacksam för alla kvinnorna i kyrkan som i mitt liv har varit lika starka som berget Sinai och lika kärleksfulla som bergspredikan. Vi ler ibland åt våra systras berättelser, ni vet, pastasallad, lapptäcken och potatisgratäng. Men min familj har alltid tacksamt tagit emot allt detta vid det ena tillfället eller det andra. Och en gång både lapptäcke och potatisgratäng på samma dag. Det var bara ett litet lapptäcke, pyttelitet faktiskt, som för att göra min avlidne babybrors färd tillbaka till sitt himmelska hem från hjälpföreningens systrar så varm och bekväm som möjligt. Efter begravningen försågs vår familj med en måltid som frivilligt ordnades utan ett ord från oss och som vi tacksamt tog emot. Le om ni vill åt våra traditioner, men hur det nu går till så finns kyrkans kvinnor så ofta ouppmärksammade alltid på plats när händerna hänger ner och knäna är matta. De verkar instinktivt förstå det gudomliga i Kristi förkunnelse. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och detta är lika sant vad gäller prästadömsbröderna. Jag tänker till exempel på ledarna för våra unga män som beroende på klimat och kontinent antingen går på benskramlande 8 mils långa vandringar eller hugger ut och faktiskt försöker sova i isgrottor där de uthärdar nätter som måste vara de längsta i människans existens. Jag är tacksam för de minnen jag har av min egen högprisgrupp för några år sedan som turades om att sova på en liten fåtölj i sovrummet hos en döende kvorummedlem så att hans åldrade och lika bräckliga fru kunde få lite sömn under hennes kära makes sista veckor i livet. Jag är tacksam för kyrkans armé av lärare, ämbetsmän, rådgivande och sekreterare. För att inte nämna alla människor som ständigt placerar ut bord och ställer undan stolar. Jag är tacksam för ordinerade patriarker, musiker, släktforskare och framåtböjda par som hasar sig iväg till templet klockan 5 på morgonen med resväskor som är nästan större än de själva. Jag är tacksam för osjälviska föräldrar som kanske en hel livstid tar hand om ett handikappat barn som ibland har mer än ett problem och ibland mer än ett barn. Jag är tacksam för barn som senare i livet arbetar tillsammans för att ta hand om sjuka eller åldrande föräldrar. Och till den nära på fullkomliga äldre systern som nästan ursäktande viskade häromdagen: jag har aldrig varit ledare för någonting i kyrkan. Jag har bara hjälpt till. Till henne säger jag: kära syster, jag tackar himlen för dig och alla andra som hjälper till i kyrkan. Några av oss som är ledare hoppas att en dag hoppas att nå samma anseende hos Gud som ni redan har. Allt för ofta har jag försummat att uttrycka tacksamhet för tron och godheten av sådana människor i mitt liv. President James E. Faust stod i den här talarstolen för 13 år sedan och sa: jag kommer ihåg att när jag var liten ragade min mormor utsökta måltider på en het vedspis. Och då vedkorgen bredvid spisen blev tom lyfte mormor tyst och stilla upp den, gick ut och fyllde upp på den från traven av cederträ utanför och bar sedan in den tunga vedkorgen i huset. Jag var så okänslig, sa han, att jag bara satt där och lät min älskade mormor fylla på vedkorgen. Sen sa han med halvt kvävd röst av rörelse: jag skäms över detta och har ångrat min underlåtenhet i hela livet. Jag hoppas att jag en dag ska få tillfälle att be om hennes förlåtelse. Om president Faust, som jag tyckte var i stort sett fullkomlig, kunde erkänna sitt ungdomliga misstag, kan jag göra likadant och komma med en kraftigt egen försenad hyllning. När jag kallades att gå ut som missionär långt före tidens gryning hade jämkning av missionärernas ekonomiska bidrag inte införts. Var och en betalade full kostnad för den mission han eller hon skickades till. Och en del missioner var mycket dyra. Och det visade sig att min mission var en av dem. Jag hade, som vi uppmuntrar alla missionärer att göra, sparat pengar och sålt personliga tillhörigheter för att så gott som möjligt ta hand om mina egna kostnader. Och jag trodde att jag hade nog med pengar, men jag var inte säker på att de skulle räcka till slutet av min mission. Med det bekymret i åtanke så lämnade jag dock min familj för att få uppleva det största man någonsin kan hoppas på att få uppleva. Jag älskade min mission, som jag är säker på att ingen missionär har gjort mer än jag, varken förr eller senare. Sen återvände jag hem, samtidigt som mina föräldrar själva kallade sig gå ut som missionärer. Hur skulle jag göra nu? Hur i hela världen skulle jag betala för en skolutbildning? Hur skulle jag kunna betala ens för mat och husrum? Och hur skulle jag kunna förverkliga mitt hjärtas stora dröm? Att gifta mig med den andlöst fullkomliga Patricia Terry. Jag erkänner gärna att jag var missmodig och skrämd. Tveksamt gick till våran bank i staden och frågade föreståndaren och vän till familjen hur mycket det fanns på mitt konto. Han såg förvånad ut och sa: men Jeff, allt finns på ditt konto. Talar de inte om det? Dina föräldrar ville göra allt de kunde för att hjälpa dig komma igång när du återvänt hem. De tog aldrig ut ett enda öre under din mission. Jag trodde du visste det. Nej, jag visste inte det. Men jag vet att min pappa, en självlärd kamrer eller bokhållare som kallades i vår lilla stad, hade mycket få kunder och antagligen aldrig någonsin köpte sig en ny kostym eller en ny skjorta eller ett par nya skor under de 2 åren så att hans son skulle kunna få allt det på sin mission. Vidare visste jag inte, men jag fick senare veta att min mor, som aldrig hade arbetat utanför hemmet under sitt gifta liv, tog ett jobb på ett varuhus i stan för att hjälpa till med mina missionärskostnader. Och inte ett enda ord av allt detta fick jag höra på min mission. Inte ett enda ord sades. Hur många fäder i den här kyrkan har gjort exakt det som min far gjorde? Och hur många mödrar i de här svåra ekonomiska tiderna gör fortfarande det som min mor gjorde? Min far har varit död i 34 år, så liksom president Faust får jag vänta med att helt och hållet tacka honom på den andra sidan. Men min underbara mor, som fyller 95 nästa vecka, ser på den här utsändningen i sitt hem idag i St. George. Så det är inte för sent att tacka henne. Till er, mamma och pappa. Och till alla mammor och pappor och familjer och trofasta familjer och människor överallt. Jag tackar er för att ni uppoffrar er för era barn och för andras barn. För att ni så gärna vill ge dem de fördelar ni aldrig hade. För att ni så gärna vill att de ska ha den största möjliga glädje i livet. Mitt tack går ut till alla er underbara medlemmar i kyrkan och legioner goda människor som inte tillhör vår kyrka, för att ni varje dag visar i ert liv att Kristi rena kärlek består för evigt. Ingen av er är obetydlig, bland annat för att ni gör Jesu Kristi evangelium till det är. En levande påminnelse om hans nåd och barmhärtighet. En personlig men mäktig demonstration i små städer och stora städer om det goda han gjorde och livet han gav för att ge andra frid och frälsning. Vi känner oss obeskrivligt hedrade över att få vara ett med er i ett sådant heligt verk. Jag upprepar idag, Jesus sa till nefiterna: för er tros skull är min glädje fullkomlig. Och när han hade sagt dessa ord grät han. Bröder och systrar, när jag ser era exempel så lovar jag återigen att jag tänker vara trofastare, vänligare och mer hängiven, generösare och mer sann, som vår fader i himlen är och som så många av er redan är. Det är min bön i Herren Jesu Kristi namn, vårt största exempel i allt. Amen.
I recently observed the birth of tiny Kate.
Jag bevittnade nyligen lilla Kate Elizabeths födelse. Efter att hon fötts till världen och lagts i sin mammas armar, sträckte Kate ut handen och grep tag om sin mammas finger. Det var som om lilla Kate sa: om jag inte släpper taget, hjälper du mig då att stanna kvar på stigen tillbaka till min himmelske fader? Vid 7 års ålder drabbades Joseph Smith av tyfus och fick en infektion i benet. Dr. Nathan Smith prövade ett nytt ingrepp som skulle kunna rädda det infekterade benet. Utan bedövning skulle Dr. Smith behöva skära i hans ben och ta bort benbitar av det infekterade benet. Josef tackade nej till konjaken som skulle lindra smärtan och vägrade att bli fastbunden. Han sa: "Jag vill att min far sitter bredvid mig på sängen och håller mig i sina armar. Då ska jag göra det som behövs." Till barn över hela världen säger vi: "Ta min hand. Släpp inte taget. Vi ska tillsammans stanna kvar på stigen tillbaka till vår himmelske fader." Föräldrar, mor och farföräldrar, grannar, vänner, primärledare. Var och en av oss kan sträcka oss ut till barnen. Vi kan stanna upp, gå ner på knä, se dem i ögonen och känna deras medfödda önskan att följa frälsaren. Ta dem i handen, gå med dem. Det är vår chans att förankra dem på trons stig. Inget barn behöver gå stigen ensam så länge som vi frimodigt talar med våra barn om frälsningsplanen. Förståelse för planen kommer att hjälpa dem att hålla fast vid sanningarna, att de är Guds barn och att han har en plan för dem, att de levde hos honom i förtillvaron, att de ropade av glädje när de fick veta att de skulle komma till jorden, och att de frälsarens hjälp och med frälsarens hjälp kan vi alla återvända till vår himmelske faders närhet. Om de förstår planen och vilka de är, behöver de inte vara rädda. I Alma kapitel 24 står det: "Han älskar våra själar och han älskar våra barn. Därför kan frälsningsplanen bli tillkännagiven för oss såväl som för framtida släkten." Vi börjar lära barnen om planen när vi själva håller ett stadigt tag om järnstången. När vi håller fast vid järnstången har vi möjlighet att ta deras händer i våra och gå på den raka och smala stigen tillsammans. Vårt exempel förhärligas i deras ögon. De kommer att följa våra steg när de känner sig trygga med våra handlingar. Vi behöver inte vara perfekta, bara ärliga och uppriktiga. Barn vill känna sig som ett med oss. När en förälder säger: "Vi kan göra det. Vi kan ha dagliga skriftstudier som familj." Då kommer barnen att följa. En sådan familj med 4 unga barn skriver: "Vi bestämde oss för att börja i en liten skala så att barnen skulle kunna behålla uppmärksamheten. Vårt äldsta barn kunde ännu inte läsa, men hon kunde upprepa våra ord. Så vi började läsa Mormons bok. Bara 3 verser varje kväll. Min man och jag läste varsin vers och sedan upprepade sin i en vers. Vi ökade till 4 verser och sedan 5 verser då pojkarna började upprepa sina egna verser. Ja, det var omständigt. Men vi fortsatte. Vi försökte fokusera på att vara konsekventa hellre än att vara snabba. Det tog oss 3,5 år att läsa ut Mormons bok. Det kändes fantastiskt att vi hade lyckats." Modern fortsätter: "Dagliga familjeskriftstudier är en vana i vår familj nu. Våra barn känner sig bekväma med skrifternas språk. Och min man och jag tar chansen att bära vittnesbörd om evangeliets sanningar. Men det viktigaste av allt är att anden är starkare i vårt hem." Lär du dig samma sak från den här familjens erfarenhet som jag har gjort? När vi strävar efter att hålla fast vid Guds ord kan våra skriftstudier vara en vers i taget. Det är aldrig för sent att börja. Och ni kan börja nu. Världen undervisar våra barn om vi inte gör det. Och barn kan lära sig allt som barnen vill lära dem vid en väldigt tidig ålder. Det som vi vill att de ska veta om 5 år måste vara en del av våra samtal med dem idag. Undervisa dem så fort ni har möjlighet. Låt varje dilemma, varje konsekvens, varje prövning som de möter bli ett tillfälle att undervisa dem om hur de kan hålla fast vid evangeliet. Shannon, en ung mamma, väntade sig inte att hon skulle undervisa barnen om bönens kraft när de klev in i minibussen för att åka de 40 minuterna hem. Det var inget oväder när de lämnade sin mormors hus, men när de började köra genom den djupa dalgången förvandlades det lätta snöfallet till en snöstorm. Minibussen började halka på vägen. Snart såg man nästan ingenting. De två yngsta barnen kände hur påfrestande situationen var och började gråta. Shannon sa till de andra barnen, Heidi och Thomas, 8 och 6 år gamla. Ni måste be. Vi behöver vår himmelske faders hjälp att komma hem i säkerhet. Be om att vi inte kör fast och att vi inte halkar av vägen. Hennes händer skakade när hon styrde bilen. Men hon kunde höra de små barnen viska sina böner i baksätet om och om igen. Vår himmelske fader, hjälp oss att komma hem i säkerhet. Hjälp oss så att vi inte halkar av vägen. Efter en stund blev de två yngsta barnen lugnade av bönerna och de slutade att gråta just när de kom fram till en avspärrning som hindrade dem från att köra vidare. Försiktigt vände de och hittade ett motell där de kunde stanna över natten. Väl på motellet gick de ner på knä och tackade Gud för att de var i säkerhet. Den kvällen undervisade en mamma sina barn om bönens kraft. Vilka prövningar kommer våra barn att möta? Precis som Joseph Smith kan våra barn finna modet att göra det som behövs. När vi medvetet håller om dem och undervisar dem om vår himmelske faders plan genom bön och skriftstudier kommer de att veta varifrån de kom, varför de är här och vart de är på väg. Förra våren tittade min man och jag på en fotbollsmatch som vår 4-åriga son som var med i. Man kunde känna spänningen på planen när spelarna sprang åt alla håll och jagade bollen. När matchen blåstes av visste spelarna inte vilka som hade vunnit eller vilka som hade förlorat. De hade bara spelat fotboll. Deras tränare förde fram spelarna så att de kunde skaka hand med motståndarlagets spelare. Sen fick jag se något väldigt speciellt. Tränaren kallade till en segertunnel. Alla föräldrar, mor- och farföräldrar och alla åskådare som hade kommit för att se matchen ställde sig upp i två rader som stod mitt mot varandra och formade en båge genom att hålla upp armarna. Barnen tjöt av förtjusning när de sprang genom tunneln av hurrande vuxna och åskådare. Snart anslöt sig barnen från motståndarlaget i leken och alla spelarna, vinnarna och förlorarna, tog emot i vuxnas hurrande när de sprang igenom segertunneln. I mitt sinne såg jag en annan bild. Jag fick känslan av att jag såg barnen efterleva planen. Den plan som vår himmelske fader har skapat för varje enskilt barn. De sprang längs med den raka och smala vägen under armarna på åskådarna som älskar dem och alla gladdes åt att vara på stigen. Jakob sa det, och hur storslagen är inte vår Guds plan. Frälsaren visar vägen och erbjuder oss frälsning. Jag vittnar om att om vi inte släpper taget om våra barn och följer frälsaren kommer vi alla att få återvända till vår himmelska hem och vila tryggt i vår himmelske faders armar. I Jesu Kristi namn. Amen.
I am a convert to the church. I am so grateful that God answered my prayer and gave me a knowledge and a strength.
Jag är omvänd till kyrkan. Jag är så tacksam att Gud besvarade min bön och gav mig kunskap och ett starkt vittnesbörd om att Joseph Smith är en Guds profet. Innan jag fattade beslutet att bli döpt i Jesu Kristi kyrka och sista dags heliga studerade jag utdragen från Joseph Smiths historia. Jag bad efter att ha noggrant läst varje vers. Och om ni vill göra samma sak så kan det ta er 14 timmar. Efter att jag läst, begrundat och bett gav Herren mig visshet om att Joseph Smith var hans profet. Jag vittnar för er att Joseph Smith är en profet. Och eftersom jag har fått det här svaret från Herren, så vet jag att alla hans efterträdare också är profeter. Vilken underbar välsignelse det är att ha profeter i vår tid. Varför är det så viktigt att ha levande profeter som leder Jesu Kristi sanna kyrka och dess medlemmar? I handledningen för skriftstudier finner vi definitionen för profet. Någon som kallats av och talar för Gud. Som Guds budbärare mottar en profet befallningar, profetior och uppenbarelser från Gud. Det är en stor välsignelse att få ta emot Herrens ord, befallningar och vägledning i dessa svåra dagar på jorden. Profeten kan inspireras att se framtiden till hjälp för människosläktet. Vi får veta att Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Vi lär av det skriftstället att Herren för sina profeter uppenbarar absolut allting som han känner är nödvändigt att vi ska få veta. Han uppenbarar sin vilja för oss och han undervisar oss genom sina profeter. Herren har lovat oss att om vi tror på de heliga profeterna ska vi få evigt liv. I den sjätte trosartikeln förkunnar vi att vi tror på profeter. Att tro innebär att ha tillit och förtroende för dem och att följa och göra det som profeterna ber oss att göra. När president Ezra Taft Benson år 1980 verkade som president för de 12 apostlarnas råd lämnade han ett kraftfullt budskap om lydnad mot profeterna vid ett andligt möte i BYU's Marriott Center. Det här underbara talet som kallas Följ profeten, 14 grundläggande principer rörde vid mitt hjärta. Det fick mig att känna mig väl till mods att jag hade fattat beslutet att följa profeterna resten av mitt liv när jag gick med på att döpas in i Herrens sanna kyrka. Jag vill dela med mig av några av de principer som president Benson undervisade om. Första principen. Profeten är den enda som talar för Herren i allt. I våra dagar har profeten sagt att vi ska älska våra medmänniskor, tjäna, ta hand om den uppväxande generationen, rädda den inaktive eller mindre aktive samt göra många saker som vi kallas profetiska prioriteter. Vi bör inse att de här prioriteringarna är Guds prioriteter och att Herren är hans röst. Profeten är hans röst som uppenbarar detta för hela kyrkan och världen. Vi får råd att ge akt på alla hans ord och befallningar. Det står också, ty hans ord ska ni ta emot som från min egen mun. Med största tålamod och tro. Ty om ni gör detta ska helvetets portar inte få överhand över er. Ja, och Herren Gud ska skingra mörkrets makter framför er. Och låta himlarna själva för er skull och sitt namns förhärligande. Andra principen. Den levande profeten är viktigare för oss än standardverken. Den levande profeten mottar speciella uppenbarelser för oss. Jag minns många tillfällen när jag fått närvara och höra en av Herrens tjänare tala om något för en stad eller ett land. Jag minns åtminstone 3 av de levande profeterna, siare och uppenbarare som talat om mitt hemland, Brasilien. En av de här tjänarna sa att Brasilien skulle komma att bli en stor ekonomi i världen och bli fri från inflation. På den tiden hade vi en 2-siffrig inflation varje månad. Det var svårt för många människor att tro på det profeten sa. Men jag trodde på det. Brasilien har haft en inflation på ungefär 5% varje år under många år i sträck nu. Brasilien har blivit världens nionde största ekonomi. Det går fantastiskt bra för landet. Tredje principen. Den levande profeten är viktigare för oss än en död profet. Vi lär oss något storslaget om detta i skrifterna. Under Noas tid var det lättare för människorna att tro på de döda profeterna. Men det var svårt för dem att tro på Noa. Det här vet vi på grund av deras klentrogenhet. De överlevde inte syndafloden. Fjärde principen. Profeten leder aldrig kyrkan vilse. Återigen. Vi får kunskap från de levande profeterna. President Woodruff sa: Herren kommer aldrig att tillåta mig eller någon annan man som står som president för denna kyrka att vilseleda er. Det ingår inte i planen. Det är inte Guds avsikt. Om jag skulle försöka det, skulle Herren flytta mig bort från min plats. Och det kommer han att göra med varje annan man som försöker vilseleda människobarnen så att de förs bort från Guds ord och från sin plikt. Femte principen. Profeten behöver ingen särskild utbildning eller meriter för att när som helst yttra sig eller handla i någon fråga. Herren kallade en ung man, Joseph Smith, att återupprätta sin kyrka. Tror ni att den här unge mannen var doktor i teologi eller någon vetenskap? Vi vet att han var en enkel, inte akademiskt utbildad ung man. Men han var utvald av Herren och han mottog från Herren allt som behövdes för att hedra och förstora den kallelse som hör en återställelsens profet till. President Benson fortsatte, sjätte principen. Profeten behöver inte säga, så säger Herren, för att uppenbara i helig skrift. Sjunde principen. Profeten talar om för oss vad vi behöver veta, men inte alltid vad vi vill veta. Och sen citerade president Benson från första Nefi 16, 1 och 3. Och nu hände det sig att när jag, Nefi, hade slutat tala till mina bröder, se, då sa de till mig, du har förkunnat för oss hårda ord, mer än vi kan tåla. Och om ni, mina bröder, var rättfärdiga och var villiga att hörsamma sanningen och ge akt på den så att ni kunde vandra rättrådigt inför Gud, då skulle ni inte knota över sanningen och säga, du talar hårda ord mot oss. Åttonde principen. Profeten begränsas inte av mänskligt förnuft. Verkar det förnuftigt att bota spetälska genom att befalla en man att tvätta sig 7 gånger i en viss flod? Ändå är det precis vad profeten Elisa sa åt en spetälsk man att göra och han blev botad. President Benson fortsatte att ge andra principer om lydnad mot profeten. Jag ska läsa de sista 6 och inbjuda er att under nästa hemafton leta efter de här principerna i våra levande profeters, siares och uppenbarares ord och lärdomar under den här generalkonferensen. Nionde principen. Profeten kan ta emot uppenbarelse i alla frågor, timliga och andliga. Tionde. Profeten kan mycket väl ge råd i samhällsfrågor. Elfte principen. De 2 grupper som har svårast att följa profeten är de stolta som är lärda, som är rika. Tolfte principen. Profeten behöver inte nödvändigtvis vara omtyckt av världen eller de världsligt sinnade. Trettonde principen. Profeten och hans rådgivare utgör första presidentskapet, högsta kvorumet i kyrkan. 14. Profeten och presidentskapet, levande profeten och första presidentskapet, följ dem och bli välsignad. Förkasta dem och våndas. Vi har förmånen att få ta del av våra levande profeters, siares och uppenbaras ord under den här underbara konferensen. De talar Herrens vilja till oss, sitt folk. De överför Guds ord och hans råd till oss. Var uppmärksamma och följ deras anvisningar och råd. Och jag vittnar för er att ert liv kommer att välsignas. Jesus är Kristus, vår frälsare och återlösare. Thomas S. Monson är Guds levande profet och första presidentskapet i de 12 apostlarnas forum är profeter, siare och uppenbarare. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation.
Kör och församlingen, sjunger nu tillsammans. Sätt din hand till Herrens verk, nummer 174. Efter sången talar broder David McConkie, första rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap, till oss. Varefter vi får höra från äldste D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas korum. Kören sjunger sedan Låt mig få höra om Jesus.
This is the 180th. Det här är den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
As a member of the General Sunday School presidency.
Som medlem i söndagsskolans generalpresidentskap känns det som jag borde börja mitt tal denna morgon med att säga god morgon alla elever. Jag vill idag tala till alla som har kallats att undervisa, oavsett vilken organisation ni verkar inom och oavsett om ni nyligen har blivit medlem i kyrkan eller är lärare med åratals erfarenhet. Jag ska inte tala om hur man ska undervisa, utan snarare om hur inlärning fungerar. Det kan vara en stor skillnad mellan det som en lärare säger och det som klassen hör eller lär sig. Tänk en stund på en lärare som verkligen betydde något för dig. Vad var det med honom eller henne som gör att du kommer ihåg det som lärdes ut? Som fick dig att vilja få ett eget vittnesbörd om det och att vilja verka av dig själv istället för att påverkas? Med andra ord, att lära dig. Vad var det med den läraren som skilde honom eller henne från resten? En framgångsrik lärare och författare sa: det som betyder mest för inlärning är attityden. Attityden hos läraren. Lägg märke till att det som betyder mest för inlärning är inte antalet år som en lärare har varit medlem i kyrkan eller hur mycket erfarenhet en person har av att undervisa. Inte ens lärarens kunskap i evangeliet eller undervisningsmetoder. Det som betyder mest är attityden eller anden som läraren har då han undervisar. Under en världsomfattande ledarutbildningsmöte berättade Elster Holland följande. Jag har i många år tyckt om president Packers berättelse om William E. Barretts barndoms söndagsskolslärare. En äldre dansk broder kallades att undervisa en klass bråkiga pojkar. Han kunde inte språket så bra. Han hade fortfarande en stark dansk brytning. Han var mycket äldre och hade stora bondhänder. Ändå skulle han undervisa dessa unga, oregliga 15-åringar. Inte något avseende verkade vara lämpligt. Men broder Barrett brukade säga, och det här är som president Packer citerar, att denna man undervisar dem på något sätt. Han lyckades riva alla barriärer och övervinna alla hinder och nå dessa bråkiga 15-åringars hjärtan och förändra deras liv. Och broder Barretts vittnesbörd var: vi kunde ha värmt våra händer vid hans tros eld. Framgångsrika evangelielärare älskar evangeliet. De talar om det med entusiasm. Och eftersom de älskar sina elever vill att de ska känna som de känner och uppleva det som de upplevt. Att undervisa om evangeliet är att dela med sig av sin kärlek till evangeliet. Bröder och systrar, en lärares attityd är inte något hon lär sig. Det är något som hon får på annat sätt. Hur kan vi då utveckla attityden vi behöver ha för att vara framgångsrika lärare? Låt mig ta upp fyra principer för undervisning. För det första, fördjupa dig i skrifterna. Vi kan inte älska det vi inte känner till. Utveckla en vana av dagliga studier i skrifterna utöver den tid du förbereder för lektionen. Innan vi kan undervisa med evangeliet måste vi känna till evangeliet. President Månsson har fortfarande goda minnen av sin söndagsskollärare när han var ung. Han sa: jag blev som liten pojke påverkad av en mycket effektiv och inspirerad lärare som lyssnade på oss och älskade oss. Hon hette Lucy Gertz. På söndagsskollektionerna undervisade hon oss om världens skapelse, Adams fall och Jesu försoningsoffer. Hon bjöd in som hedersgäster till klassrummet Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus och naturligtvis Kristus. Vi kunde inte se dem, men vi lärde oss att älska och hedra och efterlikna dem. Lucy Gertz kunde bjuda in hedersgästerna till klassrummet eftersom hon kände dem. Det var hennes kära vänner. Därför kunde hennes klass också lära sig att älska, hedra och efterlikna dem. Herren sa till Hiram Smith: sök inte att förkunna mitt ord, utan sök först att få mitt ord. Denna förmaning gäller även oss. Herren har befallt att vi ska forska i skrifterna, mätta oss med dem och bevara dem. När vi uppriktigt söker och begrundar Herrens ord har vi hans ande hos oss. Vi lär känna hans röst. Kort efter jag kallats som stavspresident undervisade vårt stavspresidentskap av en områdes 70. Under utbildningen ställde jag en fråga och han svarade: det är en bra fråga. Låt oss gå till allmän instruktionshandbok för att hitta svaret. Vi slog då upp handboken och där fanns svaret på min fråga. En stund senare under utbildningen ställde jag en fråga. Återigen svarade han: bra fråga. Låt oss gå till handboken. Jag ställde inga fler frågor. Jag insåg att det var bäst att jag läste handboken. Sedan dess har jag tänkt på att Herren kan svara oss på ett liknande sätt när vi vänder oss till honom med funderingar eller frågor. Han skulle kunna säga, det var en bra fråga. Gå igenom Alma kapitel 5 eller Lärarna och förbunden kapitel 76 så ser du att jag redan har talat till dig om detta. Bröder och systrar, det strider mot himlens ordning att Herren upprepar till oss personligen det som han redan har uppenbarat till oss som grupp. Skrifterna innehåller Guds ord. Det är Herrens röst. När vi studerar skrifterna lär vi oss att höra Herrens röst. För det andra, tillämpa det du lär dig. När Hiram Smith ville bli en del av detta stora verk i de sista dagarna sa Herren till honom, se, detta är din uppgift, att hålla mina bud, jag av all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka. Som lärare är vårt främsta arbete att hålla buden med all vår förmåga, allt vår förstånd och all vår styrka. För det tredje, sök himlens hjälp. Be till Herren av allt ert hjärta om att ni ska få hans ande. Skrifterna säger att om ni inte får anden ska ni inte undervisa. Det betyder att även om du använder dig av den bästa undervisningsmetoden sker ingen inlärning utan anden. Lärarens roll är att hjälpa den enskilde att ta ansvaret för att lära sig evangeliet. Att väcka en önskan inom honom att studera, förstå och leva enligt evangeliet. Det betyder att vi som lärare bör inrikta oss mindre på hur bra vi gör ifrån oss och mer på hur vi kan hjälpa andra att följa evangeliet. När gick du ner på knä senast i bön och bad Herren om att inte bara hjälpa dig med lektionen utan också hjälpa dig att känna till och uppfylla behoven hos varje elev i din klass? Ingen klass är så stor att vi inte kan be om inspiration om hur vi ska nå ut till varje elev. Det är naturligt att lärare känner sig otillräckliga. Du måste förstå att ålder och mognad och intellektuell utbildning inte på något sätt eller i någon grad är nödvändigt för att stå i förbindelse med Herren och hans ande. Herrens löften är säkra. Om du uppriktigt forskar i skrifterna och ständigt bevarar i ditt sinne livets ord, om du håller buden med hela ditt hjärta och ber för varje elev, får du njuta av den heliga andens sällskap och du får ta emot uppenbarelse. För det fjärde, bröder och systrar, är det av yttersta vik att vi utövar vår handlingsfrihet och handlar utan dröjsmål enligt de andliga maningar vi får. President Thomas S. Monson lärde, vi iakttar, vi väntar, vi lyssnar efter den milda och lugna rösten och när den talar lyder det förståndiga. Andens maningar bör inte skjutas upp. Du får inte tveka att använda din handlingsfrihet och följa de tankar och intryck som Herrens ande lägger i ditt hjärta. Det kanske känns konstigt till en början, men jag lovar dig att det dyrbara som mest givande erfarenheterna du får som lärare kommer när du underkastar dig Herrens vilja och följer maningar du får från den helige anden. Dina erfarenheter stärker då din tro och ger dig större mod att handla i framtiden. Kära lärare, ni är ett av de största miraklen kyrkan har. Ni har fått ett heligt förtroende. Vi älskar er och litar på er förmåga. Jag vet att när vi forskar i skrifterna och lever på ett sådant sätt att vi är värdiga att ha den heliga andens sällskap, helgar Herren oss i vårt ämbete och vår ansvar så att vi kan utföra det uppdrag han givit oss. Att vi alla må göra detta är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
As a youth, I visited the 1964 World Fair.
Som tonåring besökte jag världsutställningen 1964 i New York. En av mina favoritställen var vår kyrkas paviljong med en imponerande kopia av Salt Lake-templets spiror. Där såg jag för första gången filmen Människans sökande efter lycka. Filmen som beskriver frälsningsplanen med äldste Richard L. Evans som berättare hade ett väsentligt inflytande på många besökare, däribland mig. Bland annat sa äldste Evans: livet erbjuder dig två dyrbara gåvor. En är tiden. Den andra är den fria viljan. Friheten att använda din tid till vad du vill. Du har rätt att byta ut din livslott mot flyktiga nöjen. Du kan byta ut den mot köttets begär. Du kan investera den i ha-begär. Du har rätten att välja, men det här är inga fynd, för du finner inga bestående tillfredsställelse i detta. Varje dag, timme och minut av ditt jordiska liv måste du någon gång redogöra för. Och det är detta liv som du ska leva i tro. Och visa att du kan välja gott istället för ont, rätt istället för fel, varaktig lycka istället för endast tillfälligt nöje. Och din eviga belöning bestäms utifrån dina val. En Guds profet har sagt, människorna är till för att de ska kunna ha glädje. En glädje som omfattar livets fullhet. Ett liv som är ägnat åt att tjäna andra, att älska och skapa harmoni i hemmet och åt frukten av ärligt arbete och att acceptera Jesu Kristi evangelium med deras bud och befallningar. Endast genom detta, sa äldste Evans, kommer du att finna sann lycka. Den lycka som inte försvinner med ljusen och musiken och människoskarorna. De här orden förmedlar sanningen att vårt liv på jorden är ett förvaltarskap av den tid och de val som våra skapare har beviljat oss. Ordet förvaltarskap får oss att tänka på Herrens helgelselag som har en ekonomisk roll, men mer än så är det en tillämpning av en celestial lag på livet här och nu. Att helga något är att avskilja det eller inviga det som en helig sak ägnat åt heliga ändamål. Sann framgång i livet kommer av att helga våra liv, det vill säga vår tid och våra val till Guds ändamål. När vi gör det så tillåter vi honom att höja oss till vår högsta bestämmelse. Jag vill tala med er om fem beståndsdelar i ett helgat liv. Renhet, arbete, respekt för den fysiska kroppen, tjänande och redbarhet. Som frälsaren visade så är ett helgat liv ett rent liv. Medan Jesus är den enda som har levt ett syndfritt liv kan de som kommer till honom och tar på sig hans ok göra anspråk på hans nåd som gör dem till det som han är, skuldfri och obefläckad. Med djup kärlek så uppmuntrar Herren oss med följande ord: omvänd er alla jordens ändar och kom till mig och bli döpta i mitt namn så att ni kan bli heliggjorda genom att ta emot den heliga anden så att ni kan stå obefläckade inför mig på den yttersta dagen. Helgelse innebär därför omvändelse. Envishet och upproriskhet och bortförklaringar måste överges och ersättas med undergivenhet. En önskan om att få bli visad till rätta och att acceptera allt det som Herren anser lämpligt. Det var det som kung Benjamin kallade att lägga av den naturliga människan och ge efter för den helige andens maningar och bli en helig genom Herren Kristi försoning. En sån person har fått löftet att kunna uthärda den helige andens närvaro. Ett löfte som ihågkoms och förnyas varje gång en ångerfull själ tar del av Herrens sakrament. Äldste B.H. Roberts förklarade hur det sker med följande ord: den människa som vandrar i Guds ljus och visdom och kraft kommer till sist genom själva associeringens kraft att göra Guds ljus och visdom och kraft till sin egen samt väva dessa briljanta strålar till en gudomlig kedja som länkar henne för alltid med Gud och Gud med henne. Detta är summan av Messias gåtfulla ord: du, Fader, är i mig och jag i dig. Det finns inget större än människa kan uppnå. Ett helgat liv är ett arbetsfullt liv. Jesus ägnade sig tidigt i sitt liv åt det som tillhörde hans fader. Gud själv förhärligas genom sitt verk att åstadkomma odödlighet och evigt liv för sina barn. Det är naturligt för oss att vilja delta med honom i hans verk. Och när vi gör det så bör vi inse att allt heligt arbete är Guds arbete. Thomas Carlyle sa, allt sant arbete är heligt. Det finns något gudomligt i allt sant arbete, hur enkelt det än är. Hela jorden är fylld med arbete som når upp till himlen. Gud har utformat den jordiska tillvaron så att den nästan ständigt kräver ansträngning. Jag minns profeten Joseph Smiths enkla ord. Genom ständigt arbete kunde vi skaffa oss tillräckligt levebröd. Genom arbete bär vi upp och berikar livet. Och arbete gör det möjligt för oss att överleva besvikelser och tragedier under jordelivet. Prestationer som uppnåtts med möda ger oss en känsla av självförtroende. Och arbete bygger och förfinar karaktären, skapar skönhet och är vårt redskap när vi tjänar varandra och Gud. Ett helgat liv är fyllt med arbete, ibland enformigt, ibland tröttande, ibland ouppskattat. Men alltid arbete som förbättrar, skapar ordning, stöttar, lyfter, betjänar och strävar uppåt. När jag nu har lovprisat arbetet måste jag också säga ett vänligt ord om fritidsaktiviteter. På samma sätt som heligt arbete ger välbehag åt vilan är sund rekreation arbetets vän och stödjande kamrat. Musik, litteratur, konst, dans, teater, idrott. Allt kan skapa ett sunt nöje som berikar vårt liv och helgar än mer. På samma gång behövs det knappast sägas att mycket av det som anses vara underhållning i vår tid är grovt och förnedrande, våldsamt, själlöst och slöseri med tiden. Det bara säger jag bara genom att börja. Ironiskt nog så krävs det ibland hårt arbete för att hitta hälsosam rekreation. När underhållning går från sundhet till synd så bryter den ned det heliga livet. Ta er därför i akt så att ni inte anser det som är ont vara av Gud. Ett helgat liv respekterar den ojämförliga gåva som vår fysiska kropp är, en gudomlig skapelse i Guds egen avbild. Det centrala ändamålet med den jordiska tillvaron är att varje ande ska få en sån kropp och lära sig utöva moralisk handlingsfrihet i köttets tabernakel. En fysisk kropp är också en väsentlig del för upphöjelse som endast sker i en fullkomlig kompilation av det fysiska och det andliga. Och det ser vi i den fantastiska kombinationen i vår i Jesus Kristus. I den här fallna världen är en dels liv smärtsamt och korta. En del kroppar är vanskapta, missbällda och kan knappt hålla sig vid liv. Ändå så är livet långt nog för att varje ande och varje kropp kvalificeras för uppståndelsen. Det som tror att kroppen bara är resultatet av en slumpmässig evolution känner inget ansvar inför Gud eller någon annan för hur de behandlar eller använder kroppen. Men vi som har ett vittne om den bredare verkligheten av förjordisk, jordisk och efterjordisk evighet måste tillstå att vi har en plikt mot Gud vad det gäller kroppen som kronan på hans fysiska skapelseverk. Paulus förkunnade, vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp och i er ande som tillhör Gud. När vi accepterar dessa sanningar och president Thomas S. Monsons anvisningar under förra generalkonferensen vill vi verkligen inte vanpryda kroppen som med tatueringar eller försvaga den som med droger eller befläcka den som med otukt, äktenskapsbrott eller oanständighet. Eftersom kroppen är vår andes redskap är det väsentligt att vi tar hand om kroppen på bästa möjliga sätt. Vi borde helga kroppens alla krafter till att betjäna och befrämja Kristi verk. Paulus sa, så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Jesus visade att ett helgat liv är ett liv i tjänande. Några timmar innan hans försoningsvånda inleddes så tvättade Herren ödmjukt sina lärjungars fötter och sa till dem: Om jag nu, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren inte för mer än sin herre, och budbäraren är inte för mer än den som sänt honom. Det som stillsamt och omtänksamt går omkring för att göra gott är ett föredöme på helgelse. Ingen i vår tid visar på ett fullkomligare sätt den egenskapen i det dagliga livet än president Thomas S. Monson. Han har utvecklat ett lyssnande öra som uppfattar andens svagaste viskning om någon som behöver hans utsträckta hand och hjälp. Thomas Monson svarar ofta genom enklare gärningar som bekräftar Guds kärlek och medvetenhet, men svarar, det gör han alltid. Jag finner i min farfar och farmor Alexander DeWitt och Louise Vickery Christofferson exempel på sådan helgelse. Farfar var en stark man och duktig på att klippa får på den tiden där det inte fanns elektriska saxar. Han blev så bra på det, och en dag så sa han att på en dag klippte jag 287 får och kunde ha klippt 300 om det funnits fler, men vi hade inte fler. År 1919 så klippte han över 12 000 får och tjänade $2,000. Pengarna skulle avsevärt ha utökat hans gård och renoverat hans hus. Men ett kall att verka i södra staternas mission kom från bröderna, och med Louises fulla stöd tog han emot kallet. Han lämnade sin hustru, som då var havande med deras första son, min far, och deras tre döttrar, med pengarna från fårklippningen. Efter en glädjefylld återkomst 2 år senare i jakthågen. Våra besparingar räckte under de 2 åren och vi hade $29 kvar. Ett helgat liv är ett liv med integritet. Vi ser det hos mannen och hustran som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet. Vi ser det hos fadern och modern som visar att deras högsta prioritet är att vårda sitt äktenskap och försäkra sig om sina barns fysiska och andliga välfärd. Vi ser det hos dem som är ärliga. För många år sedan så lärde jag känna 2 familjer som var i färd med att lösa upp ett kommersiellt företag de ägde tillsammans. Företagsägarna består av 2 män, vänner och medlemmar i samma kristna församling. Och de hade startat företaget tillsammans många år tidigare. De hade generellt sett ett positivt förhållande som företagspartner, men när de blev äldre och nästa generation började ta över arbetsuppgifter så uppstod det konflikter. Slutligen så beslöt alla parter att det var bäst att dela upp tillgångarna och gå skilda vägar. En av de 2 ursprungliga ägarna kom med hjälp av sina advokater på ett sätt att skaffa sig en väsentlig ekonomisk fördel i företagets upplösning på bekostnad av den andra partnern och hans söner. Under ett möte så klagade en av söderna på det orättvisa i detta och vädjade till den första partners heder och kristna tro. Du vet att det här inte är rätt, sa han. Hur kan du dra fördel av någon på det här sättet, speciellt en broder i samma kyrka? Den första partners advokat svarade: väx upp, hur kan du vara så naiv? Redbarhet är inte naivitet, men däremot är det naivt att anta att vi inte är ansvariga inför Gud. Frälsaren förkunnade: min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset, och så att jag, sedan jag lyfts upp på korset, skulle kunna dra alla människor till mig, för att människorna, liksom jag hade lyfts upp av människor, på samma sätt skulle kunna lyftas upp av fadern att stå inför mig för att dömas efter sina gärningar, vare sig de är onda eller onda. Den som lever ett helgat liv försöker inte dra fördel av en annan person, utan vänder hellre den andra kinden till, och om någon kräver hans livklädnad ger han honom sin mantel också. Frälsarens strängaste tillrättavisning gäller de skenheliga, och skenhelighet är oerhört nedbrytande, inte bara för den skenheliga utan för alla som iakttar eller känner till hans uppförande, speciellt barnen. Den bryter ner tron, medan heder är den rika myllan där hans trons frö blomstrar. Ett helgat liv är en skön sak att skåda. Dess styrka och stillhet är som ett mycket fruktbart träd som är planterat i ett bördigt land vid en klar ström och som bär mycket frukt, dyrbar frukt. Av särskilt stort värde är inflytandet en helgad man eller en kvinna har över andra, speciellt över de som står dem närmast. De många helgade personerna som gått före oss och andra som lever ibland oss nu har ibland hjälpt till att lägga grundvalen för våran lycka. Och på samma sätt så kommer framtida släkten att hämta mod från ditt helgade liv och känna sin skuld till dig för det de har fått som verkligen betyder något. Må vi helga oss själva som Guds söner och döttrar så att vi när han visar sig ska bli lika honom, ty vi ska se honom som han är. Så att vi kan ha detta hopp. Detta ber jag med Jesu Kristi namn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi tackar Tabernakelkören och deras dirigenter och organister för den vackra sång och musik de gett oss den här morgonen. Vår avslutande talare blir nu den här sessionen president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter president Uchtdorfs tal sjunger kören Se, dagen gryr. Avslutningsbönen får vi sedan av äldste Eduardo Gavaret i det 70:s kvorum och konferensen gör uppehåll till klockan 14 i eftermiddag. President Uchtdorf.
It's remarkable how much we can learn about life by studying nature.
Det är märkligt hur mycket vi kan lära oss om livet genom att studera naturen. Vetenskapsmän kan till exempel se på trädens årsringar och göra bra uppskattningar om klimat och växtförhållanden för hundratals eller till och med tusentals år sedan. Något av det vi lär oss när vi studerar trädens växt är att under perioder med ideala förhållanden växer träden i normal takt, men under perioder när växtförhållandena inte är lika bra saktar träden ner sin tillväxt och ägnar sin energi åt grundläggande överlevnad. Vid det här laget kanske en del tänker, det där är ju bra, men vad har det att göra med att flyga flygplan?
Well, let me tell you.
Jo, det ska jag säga er. Har ni någonsin suttit i ett flygplan och upplevt turbulens? Den vanligaste orsaken till turbulens är en plötslig förändring i luftens rörelse som gör att planet faller, girar eller kränger. Flygplanen är ju byggda för att motstå mycket starkare turbulens än något ni kan föreställa er. Men det kan ändå vara obehagligt för passagerarna. Vad tror ni att piloterna gör när de råkar ut för turbulens? En pilotaspirant kanske tycker att en ökning av farten är en bra strategi. För man då kommer snabbare ut ur turbulensen. Men det kan visa sig vara fel. Erfarna piloter förstår att det finns en optimal hastighet med vilken man tar sig igenom turbulensen för att minimera de negativa effekterna. Och i de flesta fall innebär det att man sänker hastigheten. Samma princip är även tillämpbar på vägarnas fartgubb, som vi alla vet. Ett gott råd är därför att sakta ner lite, säkra kursen, fokusera på det viktiga när man upplever ogynnsamma förhållanden. Det här är en enkel men livsviktig lärdom. Den verkar kanske logisk när det handlar om träd eller turbulens, men det är förvånande hur lätt det är att missa den här lärdomen när det gäller att tillämpa principen på våra dagliga liv. När stressnivån ökar, när oron dyker upp, när tragedi drabbar oss, försöker vi allt för ofta hålla samma hektiska tempo eller till och med öka, för att på något sätt tror vi att ju mer vi ökar tempot, desto bättre blir det för oss. Något som är utmärkande för det moderna livet verkar vara att vi rör oss i ständigt ökande takt, oavsett turbulens eller hinder. Låt oss vara ärliga. Det är ganska lätt att leva hektiskt. Vi kan alla komma på en lista över uppgifter som överväldigar vår tidsplan. En del kanske till och med tror att deras eget värde hänger på att ha en lång att göra lista. De fyller sina lediga stunder med listor över möten och små detaljer, till och med under tider av stress och utmattning. Eftersom de i onödan komplicerar sina liv känner de en ökande frustration, avtagande glädje och allt för lite känsla och mening i livet. Det har sagt att vilken dygd som helst kan, när den överdrivs, bli en last. Att fylla sina dagar med för mycket skulle säkerligen passa in på den definitionen. Man kommer till en punkt när milstenar kan bli stötestenar. Ambitioner kan bli en kvarnsten runt ens hals. De som är kloka förstår och tillämpar årsringarnas och luftturbulensens lärdomar. De motstår frestelsen att svepas med i vardagslivets hektiska tempo. De följer rådet. Livet handlar om mer än att öka farten. Kort sagt, de fokuserar på det som betyder mest. S.T. Dallin Oaks sa i ett generalkonferenstal nyligen: vi måste avstå från en del bra saker för att välja det som är bättre eller bäst. Eftersom detta utvecklar tro på Herren Jesus Kristus och stärker vår familj. Att söka efter det allra bästa leder oundvikligen till de grundläggande principerna i Jesu Kristi evangelium. De enkla och sköna sanningar som uppenbarats för oss av en omsorgsfull, evig, allvetande Fader i himlen. De här grundläggande lärdomarna och principerna ger, även om de är enkla nog för ett barn att förstå, svaren på livets mest komplexa frågor. Det finns en skönhet och klarhet som kommer av enkelhet och som vi ibland inte uppskattar i vår törst efter invecklade lösningar. Det dröjde till exempel inte länge efter det att astronauter och kosmonauter åkt runt jorden förrän de insåg att kulspetspennor fungerar inte i rymden. Så några riktigt smarta personer började arbeta på det problemet. Det krävdes tusentals timmar och miljontals dollar. Men till slut fick man fram en penna som kunde skriva var som helst, när som helst, i alla temperaturer, på alla ytor. Men hur klarade de sig innan det problemet var löst? De använde helt enkel blyertspennor. Det sägs att Leonardo da Vinci sa att ingenting är mer sofistikerat än enkelhet. När vi ser på grundprinciperna i lyxalighetsplanen, frälsningsplanen, kan vi i dess enkelhet se och uppskatta elegansen och skönheten i vår himmelske faders visdom. Att förändra våra vägar till hans vägar är alltså visdomens begynnelse. Det berättas att den legendariske tränaren i amerikansk fotboll, Vince Lombardi, hade en ritual som han utförde varje första dag på träningen på året. Han brukade hålla upp en fotboll, visa den för idrottsmännen och som hade utövat sporten i många år, sa: mina herrar, det här är en fotboll. Han talade om dess storlek och form, hur den kunde sparkas, bäras eller passas. Så tog han ut dem på den tomma planen och sa: det här är en fotbollsplan. Han gick runt med dem och beskrev dimensioner, former, regler och hur matchen spelas. Den här tränaren visste att även erfarna spelare och laget som helhet bara kunde bli stora genom att bemästra grundprinciperna. De kunde använda sin tid till att öva invecklade tricks, men inte förrän de bemästrade grundprinciperna i spelet kunde de någonsin bli ett mästarlag. Jag tror att de flesta av oss intuitivt förstår hur viktiga grundprinciperna är. Det är bara så att vi ibland distraheras av många andra saker som verkar mer lockande. Tryckt material, olika typer av mediekällor, elektroniska redskap och prylar som alla är till hjälp när de används på rätt sätt. kan bli skadliga tidsfördriv eller hjärtlösa isoleringsceller. Men mitt i myllret av röster och val står den ödmjuke mannen från Galileen med utsträckta händer. Han väntar. Hans budskap är enkelt. Kom, följ mig. Och han talar inte med en kraftfull megafon utan med en stilla röst. Det är så lätt hänt att evangeliets grundläggande budskap går förlorat i störtfloden av information som når oss från alla håll. De heliga skrifterna och de levande profeternas ord understryker evangeliets grundläggande principer och lärdomar. Anledningen till att vi återvänder till dessa grundprinciper, till de rena lärdomarna, är att de utgör inkörsporten till sanningar av djup betydelse.
They are the door to
de är dörrar till upplevelser av storslagen vikt som annars skulle vara bortom vår förmåga att förstå. De här enkla grundprinciperna är nyckeln till att leva i harmoni med Gud och människa. De är nycklarna som öppnar himlens fönster. De leder oss till frid, glädje och förståelse som vår himmelske fader har lovat de av hans barn som lyssnar på och lyder honom. Kära bröder och systrar, vi gör klokt i att sakta ner lite grann och gå vidare med den optimala hastigheten för våra omständigheter. Fokusera på det som är viktigt, lyfta ögonen och se verkligen det som betyder mest. Låt oss vara medvetna om de grundläggande förhållningsregler som vår himmelske fader gett sina barn, som lägger grunden till ett rikt och fruktbart liv med löften om evig lycka. De lär oss att göra allt detta med visdom och ordning, ty det krävs inte att vi ska löpa fortare än vi har krafter till, utan det är nödvändigt att vi är flitiga så att vi därigenom kan vinna priset. Kära bröder och systrar, att flitigt göra det som betyder mest leder oss till världens frälsare. Och det är därför vi talar om Kristus. Vi gläds i Kristus. Vi predikar om Kristus. Vi profeterar om Kristus. Så att vi ska kunna veta till vilken källa vi kan se för att få förlåtelse för våra synder. I det moderna livets komplexitet, förvirring och brådska så är detta vägen som vida överträffar alla andra. Vilka är då grundprinciperna? När vi vänder oss till vår himmelske fader och söker hans visdom i det som betyder mest, lär vi oss om och om igen betydelsen av fyra grundläggande relationer till vår Gud, till våra familjer, till våra medmänniskor och till oss själva. När vi utvärderar vårt eget liv med villigt sinne ser vi var vi har drivit bort från vägen som vida överträffar alla andra. Vårt förstånds ögon öppnas och vi kommer att se vad som behöver göras för att rena vårt hjärta och åter fokusera vårt liv. För det första, vårt förhållande till Gud är det allra heligaste och viktigaste. Vi är hans andebarn, han är vår fader. Han vill att vi ska vara lyckliga. När vi närmar oss honom, när vi lär av hans son Jesus Kristus, när vi öppnar vårt hjärta för den heliga andens maningar, blir vårt liv mer stabilt och tryggt. Vi upplever större frid, glädje och tillfredsställelse när vi gör vårt bästa för att leva efter Guds eviga plan och hålla hans bud. Vi förbättrar vårt förhållande till vår himmelske fader genom att lära av honom, genom att kommunicera med honom, omvända oss från våra synder och aktivt följa Jesus Kristus. För ingen kommer till Fadern utom genom Kristus. Att stärka vårt förhållande till Gud kräver meningsfulla stunder ensamma med honom. Att i tysthet fokusera på daglig personlig bön och kriftstudier, alltid med avsikten att vara en värdig, vara värdig en aktuell tempelrekommendation, är visa investeringar av vår tid och ansträngning för att komma närmare vår himmelska fader. Låt oss beakta psalmistens inbjudan. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Vår andra grundläggande relation är till vår familj. Eftersom ingen framgång kan kompensera ett misslyckande här, måste vi prioritera våra familjer högt. Vi skapar djupa och kärleksfulla familjeband genom att göra enkla saker tillsammans. Familjemiddagar, hemafton, genom att bara ha roligt tillsammans. I förhållande till familjen stavas kärlek, T-I-D, tid. Att ägna tid åt varandra är nyckeln till harmoni i hemmet. Vi talar med hellre än om varandra. Vi lär av varandra och uppskattar våra olikheter, liksom det vi har gemensamt. Vi skapar ett gudomligt band till varandra när vi närmar oss Gud tillsammans i familjebön, evangeliestudier och söndagens möten. Den tredje grundläggande relationen är den vi har till våra medmänniskor. Vi bygger det här med en person i taget genom att vara öppna för andras behov, tjäna dem och ge av vår tid och våra talanger. Jag tog djupt intryck av en syster som var tyngd av åldrande och sjukdomar, men som kom fram till att även om hon inte kunde göra så mycket, så kunde hon lyssna. Så varje vecka höll hon utkik efter människor som såg nedtyngda eller missmodiga ut. Hon umgicks med dem och lyssnade. Vilken välsignelse hon var för så många människor. Den fjärde relationen är den till oss själva. Kanske verkar konstigt att ha en relation till sig själv, men det har vi. En del människor står inte ut med sig själva. De kritiserar och förringar sig själva dagarna i ända tills de börjar hata sig själva. Får jag föreslå att ni drar ner på takten och tar lite extra tid till att lära känna er själva bättre. Vandra i naturen, se på soluppgången, njut av Guds skapelser. Begrunda det återupprättade evangeliets sanningar och ta reda på vad de betyder för dig personligen. Lär dig att se dig själv som vår himmelska fader ser dig. Som sin dyrbara dotter eller son med gudomliga möjligheter. Bröder och systrar, låt oss vara kloka. Låt oss vända oss till den rena källan av lärdom som det återupprättade Jesu Kristi evangelium är. Låt oss med glädje ta del av den i dess tydlighet och enkelhet. Himlarna är öppna igen. Jesu Kristi evangelium finns åter på jorden. Och dess enkla sanningar är en riklig källa till glädje. Bröder och systrar, vi har verkligen stor anledning att glädja oss. Om livet med dess hektiska tempo och många stressmoment har gjort det svårt för er att känna glädje, kanske är nu rätta tiden att återfokusera på det som betyder mest. Styrka kommer inte av febril aktivitet utan av att vara rotad i fast grund av sanning och ljus. Den kommer när man ägnar uppmärksamhet och ansträngning åt grunderna i Jesu Kristi återupprättade evangelium. Den kommer när man uppmärksammar de gudomliga ting som betyder mest. Låt oss förenkla vårt liv lite. Låt oss göra nödvändiga förändringar för att återfokusera vårt liv på den storslagna skönheten i det kristna lärjungeskapets enkla, ödmjuka stig. Den stig som leder alltid till ett liv med mening, glädje och frid. Det är min bön och jag ger er min välsignelse. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our dear Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi slutar av den här första sessionen av den här generalkonferensen. Är vi så tacksamma för anden som vi har känt. För den här fantastiska vackra musiken och de inspirerande budskapen. Vill vi uttrycka vår tacksamhet. För vår frälsare och återlösare. Och för hans offer för oss. O Gud, tack för vår profet, president Thomas S. Monson. Och vi ber om din välsignelse på honom och för hans rådgivare och för de 12 apostlarna. Tack, Fader, för råden som vi får från dig. Och vi ber om din välsignelse och din hjälp för att omsätta dem i praktik och handling. Hjälp, Fader, oss att bli vår broders tjänare och att vara ett följa exempel från vår frälsare och vår profet. Vi är så tacksamma för de nyligen annonserade templen. Fader, innan vi åker och lämnar denna konferens ber vi att din välsignelse ska vara hos oss så att vi kan göra ett åtagande och säga att jag vill göra din vilja och dina bud kommer jag att följa i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session.
Detta var en utställning från den 180:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Tal hölls av generalautoritet och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören stod för musiken under det här mötet.
This broadcast has been furnished.
Utställningen tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.